Hej och välkomna till avsnitt 1178 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. I detta avsnitt samtalar jag med Pelle Zackrisson om Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldts nya bok 3 november 2020, Ödesvalet. En bok som jag har läst och är tämligen kritisk till. Varmt välkomna. Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar.
Vi ska prata om en ny bok som är skriven av ingen mindre än Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt, och den här boken handlar om USA-valet 2020.
Precis, och egentligen så var det här en, du ringde och vi skulle bara ha ett spontant, vi bara pratade privat om boken och jag tyckte det lät så intressant så jag tänkte det här är någonting som vi kan, som du skulle kunna köra en podd om. Och sen ringde du upp några minuter senare. Och en sak som jag fastnade för, det var att i boken så finns det då ett kapitel som handlar om trumpismen. Och det handlar mycket om det här med, som har varit i medier, om Reinfeldt varnar för att en kommande diktatur. Kan du berätta lite grann om vad Reinfeldt har kommit fram till där?
Ja, precis. Alltså, det här har han ju sagt i varenda tv-soffa nu de senaste veckorna, och han tar såklart upp det här i boken också. Och ja, han menar då att Trump hotar att underminera demokratin i USA, och han menar då att det kan man se genom att Trump har attackerat till exempel The Squad, Ilhan Omar och de här kvinnorna med minoritetspublå. Och man kan se det genom att Trump, ja, han är väldigt ohyfsat, han talar om shithole countries och såna saker, och ja, han är kritisk mot media och hunsar sina motståndare och så vidare. Så att det är på något sätt för Reinfeldt ett tecken på att Trump nedmonterar demokratin och ja, sakta gör att USA tar ett steg mot en diktatur, kan man säga, lite kort.
Så att han tolkar att utifrån att Donald Trump har en grov retorik, så är det då ser Reinfeldt liksom, då ser han det som ett tecken på att USA är på väg mot en diktatur. Det måste ju finnas någonting liksom mer konkret i det här.
Jag skulle nästan säga att inte gör det. Alltså, det här är en bok som är väldigt, ja, vi kan gå in på liksom vad den handlar om och så här lite senare kanske. Uh-huh. Men man skulle kunna säga så här att det är mycket liksom, han spinner ett narrativ och han vill att läsaren ska köpa narrativet. Så det är inte de här sakargumenten. Och han har ju såklart vissa sakgrejer där då för att påpeka det här. Och han kan till exempel säga att titta, Donald Trump har pratat gott om Kim Jong-un, Nordkoreas diktator då, utan att nämna då att Trump innan han pratade gott om Kim Jong-un kallade Kim Jong-un i FN för Little Rocket Man och liksom hånade Kim Jong-un. Och sen när alla tänkte att det här kan bli krig, då sa Donald Trump att jag vill ändå försöka mäkla fred, och då vill han då träffa Kim Jong-un. Och alla som kan någonting vet att man måste ju smöra för såna här människor för att de ska vara tillmötesgående.
Ja, men herregud, jag menar att smöra för diktatorer. Alltså, Sveriges utrikesminister eller handelsminister har ju varit i Iran och bugat inför ministrar där. Så, och det är väl ingen som anklagar våran nuvarande regering för att vara liksom vilja driva Sverige mot en diktatur. Det låter ju jättemärkligt.
Ja, det är jättemärkligt, och han gör någon slags, alltså han försöker bygga samman då sin tes att Trump driver USA in i en diktatur genom att bygga någon slags, ett stort halmgubbargument, och så han pratar om strongman och att det finns strongman i världen, Kim Jong-un och många andra, man brukar nämna Ryssland och man brukar nämna, du vet, alla de här länderna, Kina och så vidare, och att Trump är en del av den, ja, en del i det mönstret så att säga. Och sen är det mycket så här lösa spekulationer, det är inte konkret att titta, här har Trump monterat ner med demokratin, utan det är Reinfeldts känsla i kombination med hans väldigt ytliga analyser av händelser, som varför till exempel då Trump lovordade Kim Jong-un. Alltså, så att det är liksom, det här är liksom ett argument man bara kan köpa om man inte har hängt med, lite så.
Nu har inte jag läst boken, men utifrån det du berättar så låter det inte som att det går att ta det här på allvar.
Nej, det gör det inte. Det går inte att ta det på allvar. Utan det här är något man kan ta på allvar om man är helt inne i den demokratiska bubbla som finns just nu, för att det är presidentval. Det är alltid så på båda sidor. Och är man helt inne, jag menar, jag har ju varit i USA-kampanjat och älskat den kandidat jag har stött. Och då vet man att man dras in i det där, wow, det här är bäst att titta, det här är de hårda argumenten mot motståndaren. Och det känns som att Reinfeldt är i den bubblan och att han tycker verkligen att, ja, det här, nu väntar en diktatur om Trump vinner igen ungefär.
Väldigt ja, spännande. Jag ska läsa den här boken. Vad finns det mer i boken då?
Ja, man kan säga att boken har ett kapitel som handlar om någonting som jag också är väldigt intresserad av, och det heter Pax Americana. Och det här är en av de sakerna som Reinfeldt har pratat om när han har suttit i de här tv-sofforna, så att Trump hotar att bryta ner den västerländska världsordningen. Den världsordning...
Lite kort, vad är Pax Americana för de som inte till äventyrs vet vad det är?
Ja, nej, men Pax Americana är ju helt enkelt den världsordning som USA upprätthållit efter andra världskriget. Då var USA på riktigt en supermakt och man stabiliserade stora delar av världen. Man var starkast, men man var inte ett imperium som med våld liksom brukade våld mot demokratier och sådär, utan tvärtom. Man skyddade demokratier och skyddade stabiliteten, och det är någonting vi gynnas av än idag, så det är Pax Americana. Och då menar Reinfeldt att det här är en ordning som alla amerikanska presidenter sedan Harry Truman 1945 och framåt har stött, utom Donald Trump. Så att Donald Trump hotar helt enkelt att rasera hela den här trygga amerikanska världsordningen. Det menar han.
Och hur beskriver han det här då?
Ja, det är samma sak, genom att övertolka väldigt mycket. Och han menar då att, till exempel då, så menar han att Pax Americana har inte bara bestått av militär, utan det har bestått av de här internationella institutionerna, FN, olika internationella avtal och tron på frihandel, till exempel då, menar Reinfeldt. Och eftersom Donald Trump är lite frihandelsskeptisk, han pratar om America first och make America great again, och han är, ja, han har dragit ur USA ur Parisavtalet, klimatavtalet, så visar ju det att han undergräver den här klassiska Pax Americana. Och jag skulle bara lite kort här då säga att jag har ju skrivit en egen bok om Donald Trump som handlar lite om just Pax Americana också. Jag har ett kapitel som heter ju så. Och jag skulle säga att Reinfeldt, han övertolkar väldigt mycket här också och gör verkligen en höna av en fjäder. Och han lägger verkligen tonvikt på att de här internationella institutionerna, det är det viktiga med Pax Americana. Men jag är inte alls säker på att det är så amerikaner ser Pax Americana, utan det är Reinfeldts egen syn, skulle jag säga då. Och han tror väldigt mycket på de här institutionerna, nästan mer än han gör på liksom just den amerikanska hegemonin i sig. Men det här är en detaljerad diskussion, men han har fel, kort och gott.
Okej. När du har läst boken, vad har du mer för reflektioner då kring innehållet? Några kapitel sådär som du skulle vilja kommentera?
Ja, vi kan ju börja med, jag skulle vilja kommentera sista kapitlet, för det är väldigt intressant, sant, det är ett kapitel om Joe Biden, men innan det, alltså överlag den här boken kan man säga, det är att den är väldigt historieförankrad. Den här boken ska alltså handla om presidentvalet den 3 november 2020, men 90% av boken handlar om amerikansk historia, och då menar jag inte amerikansk historia, Joe Bidens livstid och vad han gjorde och sådana saker, utan jag menar George Washington för 250 år sedan och framåt. Så att vad Reinfeldt gör, och det här är ju lite komiskt ändå, han går igenom alla amerikanska presidenter, alla 45 amerikanska presidenter då, eller 44 eller vad det blir, sådär. Och 44 därför att det var en president, jag har glömt det nu, men Reinfeldt nämner det, som varit president två gånger, så då räknas det som, ja, liksom två olika positioner, men sak samma, han går igenom alla amerikanska presidenter från början till slut, och det känns väldigt... Hade jag velat läsa om det hade jag kunnat läsa en annan bok, kändes det lite som. Att det finns många författare...
När du säger det, då undrar man ju lite grann vad har det för betydelse för höstens val?
Ja, nästan ingenting. Men alltså vad Reinfeldt vill göra, det är att han vill visa att han har råpluggat amerikansk historia. Och jag menar, jag har läst amerikansk, nu sitter jag i mitt rum här och jag har bokhyllor runt om mig överallt och allt är amerikansk historia. Jag har läst amerikansk historia i 20 år, allt möjligt. Så att jag vet hur insugen man blir. Och amerikansk historia är ju intressant på så vis att det som hände för 225 år sedan, det har relevans fortfarande på ett helt annat sätt än det som hände i Sverige för 250 år sedan har relevans i Sverige idag. Så att på så vis är det intressant. Men däremot också, vi behöver inte Reinfeldt för att lära oss där, utan det vi vill lära oss av honom, det har mer med Joe Biden att göra och sådär. Och han har liksom börjat för avsluta det här resonemanget. Han, om det är 30 sidor som handlar om amerikansk historia, ett kapitel då till exempel om, ja, republikanernas historia, så är det en sida där som sen handlar om Joe Biden och Donald Trump. Så att det här är en bok om amerikansk historia mer än om liksom valet den 3 november. Så att det,
man känner sig lite lurad kanske då, att boken om det man hade hoppats på att få läsa om, då är det förhållandevis lite om det, och väldigt mycket om sånt som, ja, amerikansk historia helt enkelt.
Ja, men lurad på så vis att, alltså, amerikansk historia är ju intressant och det är oerhört viktigt, ja, och det är liksom, det är inte fel att liksom lyfta fram det. Det är bara det att, ja, man känner sig lite lurad därför att det här är ju inte ett, Reinfeldt är ju ingen expert på det här. Det märks när man läser, nej, utan han har nyss lärt sig det här och han vill berätta vidare. Ja. Och så att på så vis blir man lite lurad. För vill du läsa amerikansk historia, då kan du göra det på egen hand, en bra bok liksom. Så att lite grann så, lite grann så. Men sen skulle jag också vilja kommentera, han har ändå några kapitel som handlar om såklart då Joe Biden och Donald Trump. Och gällande Donald Trump så menar han att republikanerna, de har generellt varit ett väldigt sunt parti. Det är ju liksom the party of Abraham Lincoln. Och han är ju, när han beskriver historieskrivning i Reinfeldt, så ska jag säga, det ska jag credda för, att han är väldigt ärlig. Därför att i debatten om partierna så kan det bli väldigt så här från båda sidor, pajkastning och sådana saker. Men så Reinfeldt förklarar att de här båda partierna, demokraterna och republikanerna, de har verkligen skiftat färg under årtionden och, ja, århundraden nu då. Så att han är helt öppen med att det var absolut demokraterna som backade upp slaveriet och liksom lade grunden för Ku Klux Klan och sådana saker. Och sådär. Och Abraham Lincoln var republikan, punkt slut. Men han förklarar att partierna förändrats och sådär. Och jag håller med honom i det. Det är helt sant. Så att det har liksom fått rätt. Men det är väldigt mycket att republikanerna var ett bra parti, Abraham Lincolns parti en gång, men nu håller Donald Trump att riva ner allt det som var Abraham Lincoln. Och jag minns ju George W. Bush, det var inte så länge sedan, det är min favoritpresident, jag har skrivit en bok om honom. Och han var ju väldigt nedsnackad i svensk media och sådär, och att han var väldigt dålig och sådär. Så att när han styrde var ju han den sämsta republikanska presidenten någonsin. Men det är nästan helt glömt i Reinfeldts bok, utan där framställs Bush som en statsman och som, han berättade ju att han var ju statsminister då, när han träffade Bush i Vita huset 2007, och han sa att Bush var en sån här person jag tycker verkligen bra om, och det var en person som, ja, alltså han var inte alls den här nidbilden som kanske fanns av honom i Sverige och så. Och det är bra att han säger så nu, så här 12 år senare, men så sa man inte då, utan, men nu är det
även Reinfeldt kritiserade ju i början av 10-talet, så var han ju kritisk mot George W. Bush.
Ja, absolut, absolut. Men nu handlar liksom kritiken på Donald Trump, så att det var väl en sak jag ville få sagt där då. Sen skriver han också lite grann om Joe Biden. Han berättar ju Bidens livshistoria, hur han förlorade sin fru och sådär i en bilolycka, och hela den här, ja, Bidens story helt enkelt. Och han är öppen också med att Biden är ingen perfekt kandidat, att han säger väldigt många saker fel och så, så att han hymlar inte med det. Men liksom andemeningen i den här boken, det är att Donald Trump är en katastrof och han måste stoppas till varje pris. Det är liksom andemeningen i den här boken. Och varför Donald Trump är en katastrof då, förutom att han vill bryta ner Pax Americana, jag kan avsluta med det här, sen får du ställa fler frågor om du har några, men det är att han har ett sista kapitel som heter, jag har boken här bredvid mig, jag ska kolla, det heter Världen 2030. Och här skriver han då lite grann om framtiden, och han menar att ingen kommer att kunna återställa Pax Americana som det var innan Donald Trump, inte Joe Biden heller. Men det finns ändå saker som händer i världen som vi måste vara på vakt mot. Och vi måste till exempel sätta en gräns för den nationella suveräniteten. Han går alltså igenom punkter här som han tycker är viktigt. Vi måste sätta en gräns för religion, skriver han. Och då menar han då, alltså han skriver inte det rakt ut, men jag tror han menar islamisk fundamentalism där då. Vi måste sätta en gräns för ledares självgodhet, menar han då. Och då vet man att han menar Donald Trumps liksom burdusa personlighet. Och vi måste sätta en gräns för desinformation, för det är väldigt allvarligt att det kan spridas falska nyheter. Vi måste sätta en gräns för hat och vrede. Oerhört liksom, vad innebär det egentligen? Det måste man sätta en gräns för. Och han menar då att de här gränserna som vi måste sätta för världens bästa, de kommer Donald Trump aldrig att sätta, men det kommer kanske Joe Biden att göra. Så att det är liksom hans slutargument helt enkelt, att världen är på väg att gå åt skogen och vi måste sätta gränser, och Trump kommer aldrig att göra det, men Biden kanske gör det. Så att,
ja, och glömmer bort det sen. Nej, nej då, men du hörde inte mitt skämt, att Biden kanske sätter de där gränserna men sen glömmer han bort det.
Okej, okay. Då fattar jag. Nej, okej, jag missade. Just det, okej.
Okay. Nej, men det låter ju som att det är massa känsloargument. Och att han fäster upp sig på saker som, ja, det är liksom inga konkreta... Har han ingenting att säga om så här traditionella... Men ta till exempel att Donald Trump har sänkt skatter och att han har liksom drivit på för avregleringar och så vidare i USA. Det finns ingenting i det som Reinfeldt överhuvudtaget berör, eller?
Nej, inte mycket och inte på något positivt sätt, utan det är mer att till exempel att Donald Trump han sätter hårt mot Kina, men det innebär ju att liksom, det gör ju bara situationen värre ungefär. Så att nej, alltså, de saker Trump gör, de framställs absolut inte i goda dagar, så är det inte, utan det är mer att alltså, han framställer ju öppet egentligen Donald Trump som en rasist, och han skriver, jag ska se om jag kan hitta något citat här, om jag bara får 20 sekunder på mig ska jag se om jag hittar något litet citat, för han skriver liksom väldigt, det är väldigt hårda saker han skriver om Donald Trump, och att Donald Trump skriver en öppen rasist och sådär, och någon sekund bara, så här skriver han: hans, alltså Trumps, tredje tankespår är att alltid ställa upp för vita människor när det kommer till inhemska spänningar i USA. Och jag menar, ja, djupare än sådär är inte hans analyser, så att han har inga argument
för... Han har inget argument för att det faktiskt är så att Trump ställer sig alltid på de vita sida.
Nej, och det där
det är ju en otroligt, det är en väldigt otroligt grov anklagelse.
Ja, och den upprepas flera gånger alltså. Och på något sätt, de här anklagelserna kan man ju driva om man bor i USA, om man är demokrat. De gör ju så hela tiden, det vet man ju som hänger med i det här. Så att jag menar, han på något sätt har, han måste bara leva i den här bubblan. Sen var han ju likadan alltså för 4 år sedan, så att Reinfeldt har ju den här synen på Donald Trump då. Men det är ju väldigt, det här ska ju vara en seriös bok av en liksom statsman, en statsminister. Han pratar om att Donald Trump kan inte bete sig, men jag menar, ja, kan han det själv? Han kan inte argumentera och han kan liksom inte förstå Donald Trumps perspektiv alls. Och jag tycker verkligen att det är en svag, det är en väldigt moraliserande bok som han försöker att klä i, att han har läst mycket om amerikansk historia och sådär. Men det hjälper ju inte när han inte liksom kan förstå argumenten, Donald Trumps argument och så. Och republikanernas argument. Så att, ja... Ja, det går att säga så mycket mer. Jag ska inte säga så mycket mer, men det går att säga mycket mer om det här. Men jag tänkte säga en sista sak. Det bästa kapitlet här, han har ett kapitel som är bra. Och det är det enda kapitlet som är bra, riktigt bra. Och det kapitlet heter Vägen till 270, valet delstat för delstat. Och det kan ju låta grymt tråkigt, men Fredrik Reinfeldt, han går igenom alla amerikanska delstater. Jag tror det var alla, nu ska jag inte svara på det. Men, och berätta liksom hur många elektorer de har i varje delstat. Och det finns ju 538 och du måste få 270 för att vinna presidentvalet. Och så berättar han om läget i varje delstat. Och det är mest bara fakta här. Och det är ganska intressant, så här extremt nördigt. Men det var det bästa kapitlet. Och också det kanske mest tråkiga om man inte är nörd.
Men han hade liksom skilt bort, han hade rensat bort alla sina känslor och teorier från det kapitlet. Och därför blev det då läsvärt.
Mycket bra sagt, precis så.
Okej, vad bra. Du... Får jag bara, jag tänkte, när det gäller de här olika delstaterna, vad tror du om de olika swingstaterna i valet? Hur kommer det gå?
Ja, det ska man aldrig på något sätt uttrycka så mycket om, men alltså som det ser ut nu så går det väldigt bra för Trump. Jag tror han kommer ta Florida, väldigt viktigt, och det går ju väldigt bra upp i Rossbältet. Han vann ju Wisconsin och de här viktiga delstaterna förra valet också, men där så har han ju börjat öka nu. Jag vet inte om han leder, men det är väldigt jämnt i alla fall. Joe Biden leder ju nationellt fortfarande med några procent, men Trump har börjat komma ikapp. Men i de här viktiga delstaterna, i swing state, Pennsylvania, Wisconsin numera och alla de här, så går det väldigt bra. Och för Trump då, det går uppåt, och i bästa fall så kanske han vinner hela Rossbältet, kanske med, ja, undantag Illinois då såklart, men liksom Pennsylvania, Ohio, alla de här viktiga, och även då Minnesota kanske till och med, så att jag tror att det kommer gå bra för Donald Trump.
Och om han vinner Florida, vinner han valet då, tror du?
Ja, det är en sån här viktig delstat som han, ja, han måste inte vinna den om man kan täcka upp den med någon delstat i norr, men så att nej, inte bara om han vinner Florida, det räcker ju inte, men däremot
nej,
så...
Nej, nej, men
ja.
Du förstår vad jag menar, är det liksom ja. En...
Ja,
den, vinner man
ja,
den?
Ja, så är det alltid, ja. Florida är ju alltid en ödesdelstat, en swing state, ja. Så där, vågmästerstat. Så att, ja, absolut, chansen är mycket större i alla fall, definitivt. Och sen så, jag menar, jag kan avsluta med helt att den här boken då, alltså jag har ju också skrivit en bok om Donald Trump som du vet, och ja, jag tycker att det är intressant då därför att det finns väldigt mycket paralleller. Vi skriver ju mångt och mycket om samma ämnen, alltså om yttrandefrihet, vi skriver om ja, om valet då såklart, och vi skriver om Pax Americana och sådär. Så att jag har skrivit en bok om det här ur ett konservativt perspektiv, och Fredrik Reinfeldt har skrivit en bok om det här ur ett liberalt perspektiv. Och
ja, eller vänsterliberalt perspektiv kanske.
Ja, mycket mer korrekt. Så att det är ganska intressant, så att ni som lyssnar, ni kan läsa båda och jämföra. Det tycker jag skulle vara kul.
Ja, och din bok har inte kommit ut än. När kommer den?
Den är inskickad till tryckeriet och den kommer ut i oktober, kanske tidigare. Jag bestämmer inte det, så att jag vet inte när de får tid exakt och så. Men,
Förut sa du att du har slutat ta förbeställningar, men nu såg jag på din Facebook att du har börjat ta förbeställningar igen. Stämmer det?
Ja, ja precis. Alltså, jag förstod att det är lugnt så länge liksom, boken inte är tryckt och liksom sådär. Så att det, och den är inte tryckt än, så att jag kan fortsätta göra det ett tag till. Så att ni som vill beställa den här boken av mig då, som också då har skrivit om Donald Trump, ni kan kontakta mig på ett private message eller sms eller något sådär liknande. Och jag har också noterat att jag har fått sms från en del liksom de här senaste dagarna som vill beställa, så kontakta mig på något sätt.
Och då är det på din enklast på din Facebook-sida och ett privat meddelande där.
Precis.
Jättebra.
Ja. Ja, okej. Men tack så mycket för samtalet, Pelle.
Tack.
Det var avsnitt 1178 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.